God förmiddag. Får jag säga till er, varför hos er här igen. Tack för fantastiskt trumpetspel och för vilken inledning med lovsång och psalm. Tack så mycket. Jag heter då Johan Einarsson och jag är i er församling här, er handledare här under 3 år kan man säga. Och ska hjälpa er i 3 år som församling att ta steg vidare och hitta vägar vidare. Och jag bor i Jönköping och jag var här och predikade inne och var här och träffade styrelsen i oktober kanske eller november någonstans där. Och är nu här och ska möta styrelsen i januari. Så där är mitt, där är jag. Jag bor i Jönköping och jag är gift med Sofia och jag har 3 döttrar. Vi ber en bön. Herre, jag tackar dig för att vi får be om din välsignelse över våran gudstjänst här idag. Herre, tack för att vi får om din välsignelse över var och en av oss som är här idag. Så ber jag dig för våran värld. Jag ber dig för den värld som vi får se på i nyheterna. Du ser de som är på flykt. Du ser de som far illa. Du ser de som firar gudstjänst i osäkerhet eller i fångenskap eller i förföljelse. Herre, jag ber dig för kristrar och bröder i Kongo som kämpar för sitt liv. Herre, jag ber dig för systrar och bröder i Pakistan eller i Afghanistan eller Syrien som inte kan vara öppna med sin kristna tro. Herre, var med dem här idag. Så ber jag dig för våran stund här. Jag ber dig för den här gudstjänsten och fortsättningen med samtal. Herre, jag ber dig, kom du med din välsignelse till vår gemenskap. I Jesu namn. Amen. Ja, det stämmer väldigt väl tycker jag att den här söndagens texter kan man fundera lite grann extra på. Den här söndagens texter med Guds riket, med vaksamheten, med väntan, med allvaret, med det som är svårigheter. Man kan fundera på detta, vilken signal vi som kristna sända till våran värld. Och vi kan fundera på detta med vilken ton Jesus signalerar till sin värld. Vilken ton använder Jesus när han närmar sig människor? Vilken ton, vilken blick använder sig Jesus av när han ser en människa? Och för att försöka förklara detta så vill jag använda mig av en text som egentligen lästes förra ifrån Matteus 20 och verserna 1-9. Det blir så att säga för mig bilden hur Jesus möter människor. Matteus evangelium 21, verserna 1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg 2 lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett ljusföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Här visar Jesus väldigt, väldigt tydligt på vilken bild han rider in på. Han vrider in på en bild som fanns förankrad många 100 år innan han gjorde detta. Han rider in på en förväntan. Det står till och med på ett lastljusföl. Alltså han rider in på det som inte krigsherren hade. Folket var i fångenskap. Folket var alltså bundna kring makten och runt makten. Folket var i en förväntan. Vi måste få bli fria. Här går Jesus historiens väg. Ifrån sin fader, från Gud, går han bilden, rider in på en åsna, rider in och möter folket. Vad är det som är speciellt med en åsna? Alltså, jag har ridit en gång i mitt liv. Och det var en fullständig skräckupplevelse. Jag har all respekt för er som tycker om att rida. Och jag har stor respekt för er. Men jag har ridit en gång. Och jag var livrädd. Ändå så säger då den här guiden som var med: bara håll fast er så löser hästen allting själv. Men jag satt och jag var så skakade. Det var högt upp och han var stark, den här hästen. Och man bara sprang genom skogen. Vad är det som är speciellt med Jesus i den här bilden? Jo, han rider in på en åsna för att möta var och en i ögonhöjd. Han rider in på den här åsnan för att möta var och en precis där de befann sig. Det står ju så här: det hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Alltså, Jesus gjorde det här, precis som jag sa, i en profetisk handling. Det som förutsagts många hundra år innan. Här rider Jesus in. För att fria folket, inte på krigshästen, utan på den låga lattfölet. Och när han rider in i Jerusalem så möter han alla längs gatorna rakt in i ögonen. Det är för mig någonstans, om man tänker till det, pedagogiken i kyrkåret. Så förra söndagens pedagogik kommer till sin rätt idag i den här söndagen, där det handlar mer om allvar, om gudsriket, om någonstans som hittar rätt och göra fel val. För att förstå den pedagogiken måste vi ha med oss bilden när Jesus rider in på åsnan. Vad är det som sätter vilken bild vi får? Exempelvis så är det så här. Vi kan läsa i Expressen: det stormar runt Löfven. Oj, tänker jag. Vad är det som händer? Det här är bara ett exempel. Oj, tänker jag. Det stormar runt Löfven. Och så går jag till Aftonbladet och så står det: Löfven är ute på havet och åker båt. Vilken är det som sätter bilden som vi får till oss? Vem är det som sätter bilden av vad som är rätt och fel? Vem är det som är objektiv i ett sammanhang? Expressen vill sätta en rubrik som drar till sig läsare. Aftonbladet sätter en rubrik. Nu sätter inte jag att det alltid är så att Expressen har rätt och Aftonbladet har fel. Eller så, jag förstår. Men då är Löfven ute och seglar. Då stormar det på havet. Vem är det som sätter bilden? Här att Jesus sätter bilden själv av sig själv. Utifrån vad som fanns förväntningar. Redan profetiskt sagt. Han skulle rida in på ett lastföl. Den förväntan fanns. Och han uppfyllde den förväntan. Genom att rida in och möta var och en i ögonhöjd. Den förväntan, bilden, ska vi ha med oss i våran tanke. Vad är jag i vem Gud är för mig? Hur är det när Jesus rider in i ditt liv? Hur är det när Jesus möter dig i ditt liv där du är? När Jesus rider in i Jerusalem, möter var och en i ögonhöjd. Och det här ska någonstans förväxlas med en bild jag har. Jag har en dotter, Viola, hon fyller 5 nu i januari. Hon går på en förskola och på den förskolan var det någon av de här killarna som är så där 5-6 år som har lärt henne ett tecken. Det var så här. Så hon kommer hem och så sitter vi vid matbordet, hon och jag. Så gör hon så här: pappa, jag håller koll på dig. Inte att förväxlas med det. Utan när Jesus rider in på åsnan så möter han var och en i blicken. Han ser rakt in i sorgen. Han ser rakt in i trasigheten. Han ser rakt in i kärleken. Han ser rakt in i den människa som brottas med tron. Han ser rakt in i, just nu befinner sig i en kamp. Han ser rakt in i makten. Och vad gör han när han kommer till makten? Jo, det står ännu längre fram här. Det är när han kommer och han rensar templet. Alltså, Jesus rider in. Och efter detta så står det. Ja, han välte omkull borden för dem som växlade pengar. Och stolarna för den som sålde duvor. Och han sa till dem: det står skrivet. Mitt hus ska bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Alltså, Jesus rider in för att möta var och en kris, glädje och hela vägen in och gör upp med orättvisan. För att det står skrivet. Det står skrivet att han ska rida in på ett laststolsföl. Det står skrivet att han ska rida in hela vägen in och göra upp med rövarnästet. Vad har du för bild på vem Gud är för dig? Det kan hända här att precis som jag så kan du ha fått en felaktig bild. Precis som den här bilden med Expressen och Aftonbladet. Vi har fått en bild som inte är en sann bild. Vi har fått en bild där bilden är en dömande, sträng, förbannande Gud. Och vi har tappat bilden av Jesus som ser in i ditt liv på samma nivå som du är. En bild som stämmer överens med verkligheten. Det är en bild där Jesus befriar. När jag förberedde den här predikan så hade jag er väldigt fina, tycker jag, nattvardsmålning, eller så säger jag här framme. Tycker det är en av de finaste jag har sett. Det är när Jesus någonstans med blicken befriar människorna. Med blicken så ser han till nöden. Med blicken, det här tolkar jag. Konst är ju som alltid väldigt fritt att tolka. Men jag tolkar den här på, med blicken. Det blir textens förmedling till er. När du möter Jesus i ögonhöjd, vad har du i ditt liv som just nu krampar, som just nu kämpar, som du just nu vill skyla över, som du inte är stolt över? Vad är det Jesus ser in i ditt liv och ser? Jag är en stor fantast av HV71 som är ett hockeylag i Jönköping. Och jag är en stor fantast av Östers IF som är ett fotbollslag ifrån Växjö. Ni håller väl alltid på Kalmar här, kan jag tänka mig, i Nybro. Men för mig är det så att i fredags kväll så förlorade HV71. Och jag såg bara någon notis om, tänkte jag ska inte läsa mer om det. För då försvinner det. Jag tänkte det att jag såg att HV förlorade mot Rögle med 3-2 eller 2-3. Jag läser inte mer. Men det första som hände på lördagsmorgonen, det är att jag får vetskap om att HV förlorade. Jag kunde inte gömma min besvikelse. Jag kunde inte heller gömma min besvikelse över att Öster inte kvala upp till Allsvenskan i år. Vad jag än gjorde så kom det fram någonstans. När vi möter Jesus i ögonhöjd så kan vi inte gömma det som är surt i vår själ. Det som är sorgen, det som är kampen, det som är när vi missar, det som gör rätt eller det som är vår glädje. Jesus ser rakt in i ditt liv. Han ser rakt in i ditt liv. Och han vill, precis som på den här bilden, befria dig. Och det här ger en möjlighet, eller det ger en utmaning till hur vi är emot varandra i en församling. Det här är en möjlighet för var och en av oss som är med här i församlingen, eller av oss som än är kristna. Med vilken blick ser vi på varandra? Med vilken blick möter vi varandra? Med vilken blick ser vi in i varandra på kyrkkaffet eller kyrklunchen? Med vilken blick ser vi på vem som medverkar i församlingen? Har vi den befriande blicken? Eller har vi den dömande blicken? Och jag och min fru Sofia, som är fantastisk. De har gudstjänst hemma nu i Jönköping, där mina döttrar sjunger i barnkören hemma i Jönköping. Och vi pratar ibland, och ibland så hänfaller vi åt bitterhet när vi talar om församlingen. Det är inte så allvarligt, men ibland så tänker vi, men varför är det ingen mer än vi som gör det här? Eller varför är det bara vi som gör det här? Eller jag har varit ansvarig för söndagsskolan, det var väldigt tungt och sådär. Varför är det ingen annan som hoppar in och sådär? Så då fick vi en blick på människor som just nu inte gav sitt liv på det sättet som vi tyckte då i församlingen. Och vi fick en blick nästan som att, ja, men vi är lite bättre än dem. För vi ger vår tid till söndagsskolan, eller vi ger vår tid som pastor, eller vad det nu kan vara. Och den här blicken blev jag smärtsamt påmind om. För en blick jag hade haft och tänkt, men varför ger inte han eller hon mer i det paret? Så fick jag se deras sorg i deras liv. Över att inte kunna få barn. Och det var deras grund till att de bara orkade gå på gudstjänst ibland. Eller hade jag orkade göra detta. Det är så lätt att fastna i detta. Jag är lite mer än alla andra för jag gör detta. Titta här. Det här gör jag. Och här ger Jesus en väldigt, väldigt bra bild av i givandet. Det är givande till de här tre personerna som han talar om, när kvinnan som ger allt hon har. Två mycket människor ger och visar tydligt upp hur mycket pengar de ger. Titta här, jag ger massor med denarer eller vad det kan vara. Och så kommer änkan och ger allt. Och här är det ju så, en del av oss kan ge massor. Och en del av oss ger allt och ändå är det inte så mycket i jämförelse med andra. Och här är Jesu blick igen till dig utmanande. Med vilken blick ser du på människor i församlingen? Det är så lätt att man kommer upp på lite höga hästar. Och jag är den första att säga det. Att fastna i detta. Hur vi är mot varandra på ett felaktigt sätt. För mig är det så här. Min själ, mitt hjärta, det mår bäst av både in- och utflöde. Och inflöde av Guds ord i mitt liv. Och utflöde av god handling mot människor, eller gott givande av ekonomi, eller gott givande i tid, gör att mitt hjärta får välsignelse. Och när jag ger av det jag fått, så blir mitt hjärta välsignat i att inte vara girigt och egoistiskt. Alltså, jag får en tro på Gud. Och Gud kallar mig att ge ut den tron på Gud. Så att mitt hjärta får rum för välsen. Och jag tror att jag, när jag var här senast, om jag följde mina manus rätt, så berättade jag om Döda havet. Men jag kan göra det igen. Att Döda havet, jag har aldrig varit i Israel, jag skulle väldigt gärna vilja åka dit. Men Döda havet har mycket inflöde av bäckar eller åar som rinner in i havet. Men ändå är Döda havet dött. Det är så salt så att det är dött. Varför då? Det rinner ju in. Det har inget utflöde. Och här, precis på detta sättet, så vill Jesus rida in i mitt liv och se in i min själ att jag har fått nåden att ge ut av det jag fått. Då behåller jag min själ välsignad och fri från egoism och girighet. Så när vi talar nu om allvaret, om Guds riket, allvaret om sammanhanget, allvaret om att lyssna och vänta, så måste vi ha kvar blicken på Jesus som befriar. Och han kallar dig och mig att möta människor på samma sätt i församlingen och utanför församlingen, där du är kallad att befria människor. Amen. Herre, tack för den här gudstjänstens essens eller ton, glädje. Tack för lovsången och tack för att du just nu vill möta var och en av oss i ögonhöjd och befria var och en av oss. Herre, du ser vad vi har lagt framför våra liv ibland som gör att vi inte är fria. Herre, med din blick ber jag, befria oss Jesus. Herre, du ser den av oss som kanske när vi möter dig skäms över synd eller skäms över sorg eller skäms över kamp. Herre, jag ber dig, låt din riande ögon befria oss Jesus. Herre, kom med din heliga ande in i våra liv. Amen.